Jesus, Herre, du är kung i evighet, Herre. Tack att du är konungas konung och herrarnas Herre för oss den här förmiddagen. Den här dagen, Herre, det här året 2026 som nyligen har börjat, Herre. Och Herre, hur kan vi annat än att bara tillbe dig, lovsjunga dig, ge dig vår kärlek den här förmiddagen, Herre. Tack att du är den du är, Herre. Tack att du är jag är, Herre. Vi bara tackar dig, prisar dig, Herre, och tack att du är här. Tack att du är här med din närvaro, Herre. Tack att du är här med din ande, Herre. Och Herre, vi bara ber att du ska få göra det du vill göra, Herre. Herre, du ska få tala det du vill tala, Herre. Herre, vi bara öppnar våra hjärtan för dig. Herre, även om det var fantastiskt igår så har du något nytt idag och imorgon och kommande dagar. Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi vill bara ta emot ifrån dig, Herre. Herre, vi är fortfarande hungriga, törstiga, Herre. Efter mer av dig, efter det rena källan, Herre. Hungriga efter det levande brödet, Herre. Herre, jag bara tackar dig för mina syskon här idag. Herre, du känner oss innan och utan till, Herre. Herre, du vet att vad vår gårdag var och vad vårt nu är och morgondagen, Herre. Och du vet också allt som pågår både i vårt land och i vår värld och i våra personliga liv, Herre. Men tack, Herre, att mitt i allt detta så är du, Herre. Du är konung. Du är mirakelgöraren. Herre, du är den som gör en väg där det inte ser ut att finnas en väg, Herre. Herre, du är den som håller dina löften, Herre. Herre, du är vår klippa och du är trofast. Herre, vi bara välkomnar dig allt vad du är. Herre, kom med ditt liv, med ande och liv genom ordet idag, Herre. Tack att du ska få tala till oss var och en och också bara få göra ditt verk i var och en här idag. Tack för din välsignelse över varje man och kvinna som har kommit idag. Vi välkomnar dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för underbar lovsång. Vad härlig den här var. Jag har faktiskt inte hört den här, den sista här. Så härlig att bara få tillbe kungen, han som är kung i evighet. Wow, alltså när vi förstår evigheten, det kan vi ju inte förstå. Våra hjärnor, hur stor din hjärna än må vara, är för liten. De är för små. Men tänk att han är kung i evighet. Och han, våra liv är så korta i förhållande liksom till evigheten. Så vi ska bara tillbe honom, tjäna honom, vara trogna honom. Det lilla liv vi får, även om du så blir 100 och 100 plus, så är det ändå kort i jämförelse med evigheten. Så härligt att få komma. Det var någon som frågade, var det lätt att köra hit? Ja, det var ju jättelätt. Solen skiner och vägarna var rena. Marcus var ju här igår. Vi har ju delat på oss lite. Ni inte undrar om det är någonting mellan Marcus och mig. Vi har det väldigt gott och kärt. Precis som när vi gifte oss för 24 år sedan. Men vi har en liten katt där hemma som är ganska illa. Som fick åka in till veterinären. Så vi får vaka lite och ge en lite medicin och lite kärlek och lite hjälp och så. Så därför gjorde vi så att Marcus var här igår och så fick jag åka idag. Så inte någon sitter med någon tanke som kanske inte var här igår att undra varför de inte är här tillsammans. Nu vet du. Jag ska hoppa in i mitt budskap ganska direkt. Ett budskap som jag kände ganska tidigt när vi hade bokat in. Eller vi bokade nog in den här helgen väldigt tidigt. Men ganska tidigt inför den här förmiddagen. Och det är ju så, jag och Marcus, vi predikar ju på väldigt många olika platser och runt om i världen. Och det handlar ju inte om att bara liksom plocka upp någonting, att det här var ju bra, det tar jag. Utan vi försöker ju verkligen lyssna in Gud, vad är det du vill tala? För Gud känner ju dig innan och utan till. Och han visste att du skulle vara här idag. Och för dig som var igår då så visste han det också. Så jag tror verkligen, det är en undervisning får man väl säga. Jag rör mig lite mellan det profetiska undervisning och lite allt däremellan. Men jag upplever verkligen att jag ska få ge ett budskap här idag som är verkligen mat ifrån ordet. Men jag tror ändå att det är ett profetiskt budskap. Och jag tror att det är någonting vi kanske alla behöver höra, mig inkluderat. Och jag vill tala om faktiskt två av de kanske viktigaste och samtidigt svåraste frågorna som du och jag kan brottas med, eller som vi ofta har och lever med i livet här på jorden. Både när det gäller att när vi går igenom tuffa passager, någon här är säkert i en tuff prövning, det är ju så, livet går upp och ner och ibland möter vi saker. Men också är egentligen samma frågor när det gäller att bara gå framåt, eller det är ju inte så bara, men att gå framåt i den kallelse du har, den tjänsten du har, den vandringen, det loppet, sjöng vi ju här i din sång, loppet vi har att löpa. Så när vi bara ska gå framåt och få bära frukt, följa Jesus och bära frukt, det är liksom samma frågor som vi många gånger kanske kan brottas med. Och de två frågorna är: vad är det jag själv ska göra? Och vad är det jag ska överlämna till Gud som bara han kan göra? Och mitt budskap idag kallar jag utifrån i Psaltaren 37:3. Så står det så här precis i början: förtrösta på Herren och gör det goda. Och de två sakerna vill jag tala om idag. Vad handlar det om vi kan förtrösta på Herren om? Och vad händer när vi förtröstar på Herren? Alltså om de där sakerna som vi faktiskt inte, hur vi än vrider och vänder på oss. För jag tror du också har försökt, precis som jag ibland, att gått över den där gränsen och försökt att liksom göra det som bara Gud kan göra. I ditt liv eller för ditt liv och så vidare. Men också då att göra det goda. Jag vill tala om lite, vad är det du och jag faktiskt både kan och ska göra, oavsett om du är mitt i en tuff prövning i livet just nu, eller om det bara handlar om nästa steg framåt i din kallelse och i det uppdraget som Gud har gett dig. Så förtrösta på Herren och gör det goda. Och det är ju så här att om inte vi gör våran del, så kan inte Gud göra sin del. Alltså många gånger med löften och ord som vi får både profetiskt från Herren, men också det vi läser i ordet. Många gånger, inte alltid, men många gånger kommer det med ett villkor. Alltså vi behöver göra våran del, som ofta är väldigt liten. Det kan ju vara att bara tro, men det är inte så lätt att bara tro, eller hur? Vi kan tro, men vi är ofta lite mixat med tvivel. Men vi behöver göra vår del för att Gud också ska kunna göra sin del. Och som jag sa, vi kan inte, hur vi än försöker vrida på oss själva, hur smart du än är, hur mycket pengar du än har eller hur många gåvor du har fått av Gud. Vi kan inte gå in på Guds område och göra det bara han kan. Så därför vill jag bara tala lite om det här idag. Och jag tror att det kommer tala till flera här idag. Just det här att kanske har du försökt då att göra saker där du behöver bara släppa taget och förtrösta på Herren. Eller så sitter du bara passivt. För jag tycker det är så härligt, det står i Psaltaren 37 här. Det här att förtrösta på Herren, det är ju inte att sitta med armarna i kors och inte göra någonting. Utan jag tror verkligen på att vissa saker behöver vi förtrösta och lämna till Gud. Samtidigt så är vi upptagna med att göra det goda. Så först lite om att förtrösta på Herren. Och det finns ju då vissa saker som bara han kan göra. Som bara han kan förändra. Dörrar bara han kan öppna. Sjukdomar bara han kan läka förstås. Och så vidare. Och där behöver du och jag lära oss att släppa kontrollen. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland har jag varit där och försökt att pilla lite och hjälpa Gud. Det har inte hjälpt någonting, det har mer skälpt. Men då behöver vi liksom lite hands off och släppa kontrollen och säga: Herre, här har jag försökt nu. Nu förtröstar jag på dig. Jag förtröstar på dig. Och i Osrosboken 3:5 i kärnbibeln så står det ju lite utökat här, och jag antar att ni redan känner till kärnbibeln. Jag och Marcus älskar och liksom gräva i den. Det är inte alltid lätt att läsa bara rakt igenom, för det är så mycket kommentarer. Men just att kolla upp lite, vad säger det liksom hebreiskan och grekiskan här? Det kan verkligen fördjupa våran förståelse för vem Gud är, vem du är och vad Gud vill göra och hur han verkar. Så i Osrosboken 3:5 i kärnbibeln så står det: förtrösta på, och så står det så här innan parentes, lita på, luta dig mot. Och tack gode Gud vad många gånger jag har talat ut över mitt liv. Herre, här fattar inte jag hur det ska gå. Det känns så tufft, men jag lutar mig mot dig. Markus är ganska stabil och stark att luta sig mot. Men Gud är ännu stabilare och starkare. Så förtrösta på, lita på, luta dig mot Herren, jag av hela ditt hjärta. Är det något tvivel där, hjälp mig här att rensa ur det. Så att jag kan göra det av hela mitt hjärta. För det är där vår tro sitter. Och ibland behöver vi stänga av den där hjärnan. För det är där tvivlet sitter. Men i hjärtat, om vi bara sluter ögonen och försöker stänga av. Herre, jag kan förtrösta på dig av hela mitt hjärta. Och stöd dig inte på ditt eget förstånd, bedömningsförmåga, uppfattning. Alltså det du och jag upplever med våra fem sinnen. Det vi ser och hör och liksom känner. Det är inte hela sanningen. Det kan finnas fakta i det, men det är inte hela sanningen. Och du och jag behöver inte stödja oss på eller förlita oss till vårt eget förstånd. Eller våra känslor, det vi ser och hör. Utan i och genom allt så kan vi förtrösta på Herren av hela vårt hjärta. Vi kan välja, och det här är faktiskt att förtrösta på Herren. Det är ingenting som en gåva vissa har och vissa inte. Utan det är ett beslut som vi faktiskt fattar varje dag. Vi väljer, Herre, jag väljer att förtrösta på dig idag. Och det kan vara lite tuffare just när man kanske inte ser vägen framåt. När det är kanske en trång passage och så vidare. Men man kan ändå säga, Herre, jag väljer att förtrösta på dig när det sker saker i min liv som jag inte förstår. Jag förstår inte. Du vet, en del människor fastnar i frågan, varför Gud, varför Gud, varför Gud? Och ibland har jag frågat varför Gud, jag har aldrig fått några svar på den frågan. Det kommer vi nog få i himlen en dag eller när vi möter honom. Men vi kan välja, Herre, jag förstår inte vad som sker nu. Det är så orättvist det som sker, kanske du säger. Men jag väljer att förtrösta på dig ändå. Vi kan välja att förtrösta när sjukdom och smärta som vi har bett för så länge fortfarande inte har försvunnit. Herren är fortfarande mirakelgöraren. Han är fortfarande läkaren. Genom hans sår är vi helade. Det är sanningen. Men vi kanske inte alltid ser det direkt i våra fysiska kroppar, eller hur? Men då kan vi ändå säga, Herre, jag har varit sjuk länge nu och det är tufft med den här smärtan. Jag tror att du är läkaren, men jag förtröstar på dig även i och genom smärta och sjukdom. Vi kan förtrösta även när kallelsen eller det vi längtar att få komma ut till är att vi längtar att korskyrkan i Alingsås ska bli full av liksom sökare och nyfrälsta. Men även när vi inte ser allting så förtröstar vi på Herren. Herre, jag förtröstar på dig att du som har kallat mig, du gör en väg. Du som har ett mandat över den här församlingen, som har liksom startat den här församlingen när den nu startade. Att Gud, du kan fylla, du kan föra människor. Du kan göra ditt verk i den här församlingen eller i våra personliga liv då. Vi förtröstar på dig, Herre, när människor som vi har kanske anförtrott oss till eller byggt tillsammans med sviker och lämnar oss. Herre, det gör så ont, men jag förtröstar på dig. Jag väljer att förlåta och jag förtröstar på dig att du har en väg framåt. Och vi kan välja att förtrösta då när löften och ord, både det skrivna ordet men också personliga löften som du har fått tilltal av Herren. När de dröjer så säger vi, Herre, vi tycker att du är alldeles för sen. Det tycker vi många gånger. Men vi förtröstar på dig för din timing. Vi litar på att du har kontrollen i och genom allt. Och när vi väljer att förtrösta, det är ju ingen som kan välja det åt dig. Jag kan inte ens välja att förtrösta åt Markus. Jag kan ju försöka vara ett föredöme och ett exempel, liksom, både för dig och för honom eller andra. Men vi måste personligen välja det. Men jag får bara säga några saker som sker när du och jag väljer att förtrösta på Herren. Det första jag tänker på är att förtröstan håller fruktan borta. När vi väljer att tvivla, liksom, eller vi liksom låter tvivlarna komma in, då kommer ofta fruktan ihop med tvivel. Och det kan vara fruktan för allt möjligt. Men du och jag kan välja att förtrösta. Och när vi väljer att liksom, här är vi förtrösta på det av hela vårt hjärta. Då stänger det också dörren till fruktan. Fruktan för vad händer om jag inte blir helad. Fruktan för framtiden eller ja, vad vi nu kan liksom, fruktan smiter in i våra liv. Påminn dig själv att Gud är med dig. Du förtröstar inte bara på något, liksom, ja, men jag hoppas att det håller. Nej, det är ju den allsmäktige Guden. Han som är, han som var, han som kommer. Han som håller hela världen i sina händer. Det är ju han du har satt din förtröstan på. Och i 5 Mosebok 31:8 som är känd vers, där står det: Herren går själv framför dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd och förfärad. Det är därför vi kan förtrösta. Och du kan påminna dig själv om det här. Just det, Herren är alltid med mig. Jag kan förtrösta på honom. Då håller det all sorts fruktan borta. Och i Jesaja 43, vers 2 så står det: Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Och då tänker jag på Sadrak, Mesak, Abonego. Ni vet i Daniels bok kapitel 3. De blev ju kastade i elden. Men efter, och Jesus var ju verkligen med dem i elden. Och de luktade inte ens rök. Det räcker ju att jag går liksom lite nära våran kamin där hemma och så luktar man nästan lite. Men de luktade inte ens rök. Och det är egentligen det också här Jesaja säger. Om du så går igenom eld just nu, du ska inte bli svedd. Du ska inte ens lukta rök, för du kan förtrösta på Herren. Och i Psaltaren 139:5 så står det: Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Alla sidor. Alla sidor. Och när vi förtröstar och han omsluter oss, då finns det ingen ingång för fruktan i våra liv. Det andra som det gör just när vi förtröstar, det håller frustration och modlöshet borta. Det kan hända att du är en person som inte har så lätt att frukta. Jag måste säga att jag är välsignad på det planet. Jag fruktar väldigt lite och Marcus han fruktar nog ingenting. Alltså det, fruktan den kommer inte in så lätt i mitt liv. Men det kan komma in frustration ibland. Gud, när ska det ske saker och ting? Eller lite modlöshet. Herre, nu har vi bett och bett och bett men det händer ju ingenting. Men när vi väljer att förtrösta, då håller det både frustration och modlöshet borta i våra liv. Du vet, ibland så tror jag vi gör, förstår mig rätt, fel när vi ber. Då kanske vi ber emot modlöshet eller vi ska kasta ut fruktan. Och det är olika saker, så här, vi kan be saker. Gud är nådefull så han förstår vårt hjärta. Men vi liksom fokuserar på det negativa istället för att säga: Herre, jag förtröstar på dig. Om du har lätt att bli modlös, att bli liksom lite nere eller bli frustrerad. Varför sker det inte mer? Eller varför kommer inte liksom bönesvaret? Istället för att bli liksom fokusera på att bli av med frustrationen. Herre, jag förtröstar på dig. Jag väljer att förtrösta på dig. Då håller det både frustration och modlöshet borta. Och i Lukas 18:27 så står det: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det behöver vi påminna oss själva om. Då håller det frustrationen borta. Ja, men det är omöjligt. Det ser omöjligt ut. Men inte för Gud. Inte för Gud. Och det tredje som jag tänker på också då. När vi förtröstar. Jag har skrivit så här: Det håller Ismael borta. Vi känner nog alla till berättelsen om Abraham som fick löftet från Gud om en löftesson. Och det var ju Isak. Men Abraham kliver ju in med Saras hjälp då. Att tänker att ja, men vi hjälper Gud lite här nu. För nu har det gått så många år. Och jag tror just det här, när tid passerar, då är det lätt att tänka: Men vänta nu, jag måste nog hjälpa till lite här. Eller det var inte Gud. Och det är ju egentligen så Abraham och Sara gör. De bestämmer sig för helt enkelt att Abraham ska få en son på ett annat sätt än vad en Guds tanke var. Men när vi förtröstar, då behöver inte vi föra fram några Ismael i våra liv. Alltså vi behöver inte föra fram något ur mänskligt på ett mänskligt sätt i fel timing. Och i Galaterbrevet 4, vers 22-23, de här verserna har talat så starkt till mig så många gånger. Galaterbrevet 4, 22-23, där står om Abraham. Då står det så här. Där står skrivet att Abraham hade två söner. En med sin slavinna och en med sin fria hustru. Och lyssna nu på 23. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Det var ju också en mänsklig timing, eller hur? Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Och det var hela skillnaden. Det var hela skillnaden. Så att när vi väljer att förtrösta på Herren, kanske speciellt när saker och ting tar vad vi tycker då, lite för mycket tid. Då är det så lätt att vi också vill liksom försöka pusha på och föda fram någonting. Och det kanske vi gör. Och det har nog gjorts i, kanske i våra liv mer eller mindre liksom några gånger. Men det är bara fött av mänsklig vilja. Mänsklig vilja. Mänsklig timing istället att det får vara fött i kraft av ett löfte från Gud. Och när det gäller när du och jag ska få vara med och bygga Guds rike. När det gäller kallelsen över ditt liv. Det Gud vill göra i och genom ditt liv. När det gäller den här församlingen. Det går inte att föda fram någonting i mänsklig vilja. Utan som församling så behöver man gå tillbaka. Vad är det för mandat vi har fått ifrån Herren? Jag är allergisk mot när någon församling kollar på en annan och så ska man försöka göra likadant. Jag tror inte att man kan göra så med Gud. Inte med kallelsen heller. Jag kan inte försöka vara som Emma till exempel. Då skulle ingen vilja sjunga med i lovsången. Ja, men det går liksom inte att försöka. Ja, men det där ser bra ut. Det försöker jag kopiera. Hur är det den gör? Det blir mänskligt. Och jag tror tyvärr, du får förlåta mig, du får ta det med mig efteråt sen. Men jag tror mycket sånt har skett i Guds rike, eller i kristen, inte i Guds rike för en annan sak, i kristenheten i Sverige. Församlingar tittar på en församling och så försöker man apa efter. Och det blir bara mänskligt. Man behöver inte gå längre än att kalla det liksom något jätteelakt, men det blir mänskligt. Och då är Guds kraft inte där. Guds närvaro är inte där, för Guds ande bekräftar bara Guds ord. Alltså både det skrivna ordet men också mandatet en församling har fått. Eller kallelsen du har fått över ditt liv. Där kommer Guds ande och bekräftar. Det är därför vissa, det smörjer sig, det är närvaro, det är härlighet, det är ljud. Allt det här ni vet som vi bara njuter av när man får känna av antingen i en människas liv. Eller när man kommer då till en församling eller en gemenskap. Och jag tror nyckeln här är förtröstan. Här är jag förtröstad på det. Jag förtröstar på att du har kallat mig och du har en väg för mig. Du har en timing för mig och jag kan vara ledd i det som du har för mig. Likadant för dig. Likadant för den här församlingen. Den här församlingen har ett mandat vilande över sig. Och det är det mandatet givet av Gud som Guds ande kommer bekräfta när ni gör i enlighet med vad Herrens ande leder. Liksom i enlighet med det mandatet. Så låt oss inte varken i våra personliga liv eller liksom du kanske har något annat arbete du gör för Herren på något sätt. Eller i den här församlingen eller vilken församling du tillhör. Låt oss inte bara gå efter mänsklig vilja. För det bär inte frukt som består. Det bär inte frukt som består. Jag tänkte på det när jag hörde faktiskt en predikan om Jakob och Esau. Och hon sa inte det i den här predikan. Men det bara exploderade i min ande när hon predikade utifrån dem. Ni vet att Jakob han liksom snodde ju födslorätten från Esau. Okej, han gav ju bort det för en måltid. Då, ju, ni känner till berättelsen. Esau var den äldste sonen. Han skulle ha förstfödslorätten. Och liksom få bli extra välsignad då av sin fader. Men liksom Jakob lurar ju där va, och tar den. Och så är det jättemånga år som går. Och det är problem för Jakob ändå. Fast han hade fått den här. Men det var liksom han hade försökt att få det på mänskligt sätt. Tills han brottas med Gud den där natten. Och han blir slagen på höften. Ni känner till berättelsen. Men han brottas med Gud. Och så säger han, jag nöjer mig inte med annat än att du välsignar mig. Och jag tror att
det tog många år för Jakob att få poletten att trilla ner. Att även att jag fick liksom välsignelsen av min fader, jag snodde den på mänskligt sätt. Men det höll inte hela vägen. Och jag tänker det, det var som att det bara exploderade då när han brottades där med Gud. Så bara, det bara kom till med den här frasen. Det var bara för några veckor sedan så bara kom det till mig att mänsklig välsignelse håller inte hela vägen. Alltså det räcker inte. Det kan till och med se bra ut ett tag. Men det räcker inte i våra liv. Det räcker inte i våra församlingar. Utan vi behöver liksom brottas med Gud och få Guds välsignelse över det vi gör. Och det får vi bara om vi gör det han har tänkt. Och så förtröstar vi på honom. Att det sker på hans sätt. I hans timing. Och vi bara håller fast vid det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Nu vill jag tala om fyra saker. Vi skulle ju kunna ha 40 saker säkert. Men jag har bara valt ut fyra saker. Vad är det här goda du och jag kan vara upptagna med? Oavsett, återigen vill jag säga. Du kanske är i en prövning nu och du kämpar verkligen där. Men ändå kan du göra de här sakerna. Det goda. Eller om du liksom längtar efter väckes i den här bygden och församlingen eller i ditt liv och så vidare. Och du ser inte det, men du kan förtrösta på Gud. Men du sitter inte bara passivt utan du är upptagen med att göra det goda. Och just det här året när jag brukar alltid börja om och läsa liksom Bibeln från början igen det nya året. Och när man kommer till den här berättelsen om Kain och Abel, innan jag kom in på de här fyra sakerna, så vill jag bara nämna en annan sak. Vad viktigt det är att du och jag har fokus och är upptagna med att göra det goda. Jag läser från första Mosebok 4, vers 3 och 7. Och det var som att jag såg det, ni vet ju när man läser ordet, vad man har läst och läst och läst och plötsligt så bara ser man nya saker. För det är ju levande och verksamt och Guds ande, uppenbara olika saker. Första Mosebok 4, jag läser 3-7, sen är det 7 som jag vill poängtera. Efter en tid hände det sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Och nu då vill jag poängtera detta. Är det inte så att om du gör det som är gott, då ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då luras synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Och jag vill bara säga det, vad viktigt det är här att du och jag är fokuserade på både i tanke, ord och handling. På det som är gott, det som är rent, det som är sant. För att om vi inte gör det, då luras synden där. Och det är ett frukt. Kan komma in och öppna upp för andra synder. Frustration kan öppna upp för olika saker. Och alltså synden till och med. För om vi blir frustrerade eller om vi blir upprörda eller det händer inga saker. Och vi börjar liksom skifta fokus på att tala negativt. Kanske ta in negativa saker genom tv och allt vad vi lyssnar på. Då lurar synden där vid dörren. Och vi vet ju alla vad som hände. Kain, Gud säger till och med, den har begär till dig synden, men du ska råda över den. Jag tror vi råder över den när vi gör det goda. När vi förtröstar på Herren och gör det goda. Han valde att döda sin egen bror. Han valde att öppna dörren. Han var vred. Han hade kunnat stänga den dörren genom att fokusera på det goda. Men det gjorde han inte. Nu kommer inte det gå så långt att du och jag dräper någon, det förstår jag. Men vi ska inte leka med synden. Så jag vill bara säga det att ha fokus på det goda i tanke, ord och gärning. Det beskyddar dig och mig från det onda. Det beskyddar dig och mig. Så vad är det goda då vi både kan och ska göra? Som sagt, det finns ju säkert 40, nu har jag valt fyra saker. För annars skulle du få vara här till imorgon eftermiddag. Be. Med tacksägelse har jag skrivit. Inte bara be, utan be med tacksägelse. Hur ditt liv än ser ut idag. Vad en andra människor har gjort. Hur trång passage du än går igenom. Hur trögt kallelsen än verkar. Alltså jag försöker bara nämna olika saker. Be med tacksägelse. Och i Filipperbrevet 4, vers 6-7 så står det så här. Gör er inte bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Det är en önskning. Herre, det här önskar jag. Vi lägger fram det så. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Jag tror att det är så viktigt att vi inte bara går in i våran bönekammare på morgonen eller när du har din tid med Herren varje dag och bara liksom ber och ber och ber, även om det är bra böner. Vi kanske ber för frälsning för barnen och liksom landet och alltså helande. Alltså det är bibliska böner. Men jag tror att det är så viktigt att vi ber med tacksägelse. Vi tackar dig. Vi tillber det. Där har ju lovsången också sån otrolig, fantastisk. Ja, det är så viktigt i våra liv och sån viktig funktion. Där vi bara tillber honom för den han är. Vi bara lovar honom och det kan vi göra i våra privata liv, i våra privata bönekammare. Och känner du att min röst är så rosslig och sjungan, ja men vi kan ju be med tacksägelse med våra ord. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara, och kärnbibeln säger, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi vet att be så ska ni få, alltså bön gör skillnad, klagan gör ingen skillnad, att muttra gör ingen skillnad, att oroa sig gör ingen skillnad. Det var någon som sa att oro, att sitta och oroa sig är ju som att sitta i en gungstol, man har något att göra men man kommer ingen vart. Men när du ber kommer du någon vart. Bön förändrar. Var ärlig med Gud. Säg vad liksom dina önskningar, dina känslor. Men låt det också vara med tacksägelse. Herren, då är jag lite som David. Va? Jag är så övertygad om att det är därför så många psalmer av hans är med där i Bibeln. För att han är ju så ärlig. Va? Så här är livet, Gud, det är jobbigt. Men så säger han, men jag lovar Herren min själ. Och du är stor. Alltså han bara prisar ju Gud. Om du börjar eller i mitten eller slutar. Men bön med tacksägelse. Bön med tacksägelse. Tacka för det du har. Välj att se på det du har. Det finns alltid massa saker att tacka för. Tacka för alla bönesvar du har fått bakåt sett i livet. Bön med tacksägelse. Det är att göra det goda. Och det kan du och jag vara upptagna med. Samtidigt som vi förtröstar på Herren. Att det där miraklet ska ske. Att bönesvaret ska komma. Liksom. Det kanske är någon i familjen som behöver bli frälst. Eller en sjukdom som behöver bli helad. Eller vad det än du ber för. Och liksom du brottas lite med Gud. Du förtröstar där. Men du är upptagen med att be med tacksägelse. Be med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd skydda, bevara ditt hjärta. Wow. Alltså just det här med tacksägelse. Det är verkligen. Och visst kan det vara svårt ibland. Speciellt om man går igenom en tuff period i livet. Och man tycker verkligen. Och ofta kommer ju inte stormen ensam heller. Eller hur? Det kommer från det hållet och det hållet. Och man liksom är nästan bara. Gud, jag behöver det, jag behöver det. Men jag tackar dig också. Jag tackar dig för din godhet, din storhet. Och vet du vad som händer när man börjar prisa honom? Om det är lovsång eller liksom tacksägelse med sina ord. Gud växer och problemen krymper. Det skapar faktiskt tro för det man också förtröstar Herren att som behöver ske i ens liv. Det är rätt perspektiv. Det gör att man kan känna glädje mitt i tuffa omständigheter. Och det skyddar tankarna. Så be med tacksägelse. Det andra goda som vi kan vara upptagna med då, eller medvetet bestämma oss, det är att tala liv. Vad använder vi våran mun till? I Ososboken 18:21 så står det ju, tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Är det någon mer än jag som gärna brukar tungan? Jag vet, vi är lite olika. Någon har lite mer ord och så vidare. Men frågan är, vad är det? Hur talar vi? Hur talar vi? Alltså det är så viktigt att vi håller med Gud. Hebreerbrevet 10:23 i kärnbibeln igen. Hebreerbrevet 10:23 så står det så fantastiskt. Låt oss orubbligt utan att ändra läge eller position, ständigt hålla fast vid, greppa om, förankra, behålla hoppets bekännelse. Så vi inte förlorar den trosvissa förväntan som gör att vi talar i enlighet med Guds vilja. För han som har gett, lovat, proklamerat, tillkännagett, det välgrundande löftet är trofast och pålitlig. Om du inte kommer ihåg något annat, du kommer ju inte komma ihåg alla de orden, men skriv upp Hebreerbrevet 10:23 i kärnbibeln. Låt oss orubbligt hålla fast vid att tala liv. För tungan har makt över död och liv. Och talar vi Guds ord, Guds löften över oss, Guds ord rakt in i situationen som vi är i. Det är ju levande och verksamt och Guds ande bekräftar ordet. Men går vi runt och bara talar negativt, det kommer att påverka dig och mig. Och inte bara det, det påverkar din fru eller din man, dina barn, dina vänner. Alltså, jag vill inte vara någon som någon annan säger så här om. Vi kan alla få vissa lite nåd att ibland kan vi bli lite negativa och tycka livet är jobbigt. Men jag vill inte vara någon där någon säger så här, Hanna klagar jämt, Hanna muttrar jämt. Jag vill inte vara en sån. Jag vill inte sprida det. Jag vill kunna tala liv. Vi kan vara ärliga och säga det är tufft nu. Jag har mött det här nu. Eller jag går igenom den här sjukdomen. Men Gud är god. Gud är trofast. Och jag förtröstar på honom. Och till och med om bönesvaret dröjer så förtröstar jag på honom ändå. Alltså vi kan tala liv. Vi kan välja att tala Guds löften rakt in i den situationen som vi är. Vad det än är. Vi kan tala liv. Bara, och liv är ju Guds ord. Finn löften och tala ut dem. Jag blev påminn om en incident som hände mig i höstas. Då gick vi igenom väldigt tuff situation. Ni vet, som när livet det går upp och ner. Och det var en sak. Och jag bara, det var tufft. Och man brottades med Gud och man bad. Och så gav jag mig ut på en löparrunda. Jag och Marcus gillar ju att springa. Och jag gillar också att springa. När jag brottas, det är ett litet sätt att liksom få ut och tala med Gud. Och liksom, alltså jag gillar det. Så var jag ute på den här rundan och jag talade med Gud och jag liksom verkligen förklarade situationen för honom, precis som han inte visste om det. Och jag liksom både var ärlig och jag utgöt mitt hjärta och så bara, Gud, hur ska det bli med det här liksom? Ni vet, helt tyst, det var ingen som såg det, men ni vet ju, man ber ju liksom ifrån tanken upp. Och där när jag är ute och springer, det var lite sol och lite moln, ungefär kanske som idag, det kanske inte är några moln. Men det var lite sol, lite moln, det var en höstdag. Men plötsligt när jag springer så ser jag en båge jämte mig av moln. En helt perfekt, den såg ut som en regnbåge fast den var vit. Helt perfekt så här, formad som en regnbåge liksom, lite längre bort så då på himlen. Och det var så starkt, jag stannade till i löpningen där. Och så hör jag Guds ande säga, Hanna, när livet är tufft så kan mina löften verka färglösa och långt borta, precis som den här bågen. Men när du talar ut dem så kan bågen bli färgglad igen och tala till dig. Så jag bara ändrade min bön och började liksom tala Guds ord över det här som vi mötte då. Men det handlar inte om att vi behöver citera perfekta verser. Men jag talade Guds vilja. Jag höll med om Gud. Jag talade hoppets bekännelse. Och jag såg ju inte att det blev en regnbåge. Men det var ju det som Guds bild var. Plötsligt så började löftena tala till mig igen. De hade känts långt borta, de hade känts bleka. Men precis som regnbågen är Guds löfte till dig och mig. Så började löftena, Guds ordet, tala till mig rakt in i den situationen. Var den löst när jag kom hem från löparundan? Nej, förstås inte. Utan det tog lite tid. Men jag kände, Herre, jag förtrösta på dig. Att tala Guds löften, att tala liv, det är verkligen någonting du och jag kan vara upptagna med som är det goda. Medan vi förtröstar på någonting som bara Gud kan göra. Det tredje som jag vill säga, bara tre och fyra kvar här nu, betjäna andra. Det är att vara upptagen med det goda. Vi kan alla betjäna andra människor. Jag brukar alltid säga, jag har ju ett kvinnoarbete som heter Wow. Och när jag talar till kvinnor säger jag alltid, nu ska du få ett inte gott råd, utan ett råd hur du kan förbli olycklig. Le bara för dig själv. Det är ett sätt, du får det, inte rådet, men du får den, det också. För lever jag bara för mig och mina problem och grottar ner mig och jag och mig och mitt. Det är ett säkert sätt att förbli olycklig. För det är inte Guds sätt. Så vem du än är här idag, var du än förtröstar på Gud om, betjäna andra längs med vägen. Älska andra. Betjäna andra. Vi vet att Jesus säger störst är den som tjänar mest. Men du mår så bra av det. Du behagar Gud. Men man mår så bra av att betjäna andra. Till och med när man själv känner att livet trycker på. Alltså när livet är tufft. Betjäna andra genom dina ord. Uppmuntra någon. Lyft någon. Guds ord är ju skapande och det är levande och verksamt. Men dina ord har också makt. När man betjänar någon med uppmuntran. Det gör så mycket. Även dina ord betyder så mycket. Man kan ju till och med nu med teknikens hjälp. Om du sitter hemma så kan du också betjäna andra med ord genom att skicka ett sms faktiskt. Ibland när jag har fått något sms av någon, det kanske är både, jag höll ju på att säga vän och ovän jag har, förhoppningsvis inga ovänner. Men någon som jag inte känner så väl, så bara kommer det. De säger inte att det är Gud som säger. De bara kommer med en fin uppmuntran om någonting, vad som helst. Och det gör en så gott. Så låt oss betjäna andra genom våra ord. Genom dina gudagivna gåvor. Genom att erbjuda någon hjälp. Genom att ge kärlek, genom att bjuda hem någon. Jag menar, hallå, hur svårt kan det vara? Vi behöver inte ett ord, liksom eldskrift på väggen. Vad kan jag göra? Du kan bara använda ditt SBF, vet ni vad det är? Sunt bondförnuft. För att betjäna någon. Och vet du vad? Då behagar det Gud. Det hjälper dig att ha fokus på det goda så inget ont letar sig in. Och du kommer må så bra. Jag vet ibland bara när jag själv och i min liksom, man kanske brottas med en situation där hemma och så har jag sagt till Gud så här, Gud, kan inte någon bara uppmuntra mig? Kan inte du bara uppmuntra mig? Jag behöver din kärlek nu. Och så har jag hört Guds ande viska i mitt hjärta, uppmuntra någon annan. Och när jag har gjort det så mår jag så bra. Det är som att de andra bara, åh Gud, du tar hand om det och jag fokuserar på det goda. Och det fjärde och sista som jag vill tala om här, det är att stå fast. Att stå fast. Ibland kan vi känna att, men Gud, jag kommer inte framåt. Nej, men ibland är det tider i våra liv där vi behöver fokusera på. Det är också en god del att bara hålla fast. Herre, jag står fast. Jag kommer inte backa. Jag kommer inte kompromissa. Jag kommer inte vika av till höger eller vänster. För det är ofta det fienden vill, va? Han vill liksom lite nöta ut dig ibland. Så du tröttnar. Och så känner du att jag släpper taget om tron. Eller jag viker av här lite. Kompromissa någon grad hit eller någon grad dit. Nej. Då kan du fokusera på. Herre, jag kanske inte orkar gå framåt nu. Jag förstår ingenting. Men jag håller fast. Jag står fast här. Och Bibeln talar mycket om att stå fast. I Lukas 21:19 står det, genom att stå fasta ska ni vinna era själar. I första Korinthierbrevet 16:13, vaka, stå fasta i tron. I Efesierbrevet 6:14, ni vet vapenutrustningen, stå alltså fasta. Och sen går han igenom då, spänn sanningen som bälte. Galaterbrevet 5:1, till denna frihet har Kristus gjort dig fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. En hel del i våran trosvandring är att stå fast, att vara uthållig. Och vi kanske tycker att det inte sker så mycket, men vet vi övertygar om att det är saker som sker också när vi står fasta. Jag tänker på muskler. En muskel tänker vi oftast tränas, om vi säger att jag skulle ha en hantel här nu, i rörelse. Nu tränas ju, det kanske inte var så tungvikt, men nu tränas ju min muskel här. Eller om vi säger att jag gör såna här benböj. Okej, rörelse, då tränas musklerna. Men vet du vad? Det finns några andra muskelövningar som heter statiska övningar. Till exempel den här, man sitter i 90 grader stilla. Min muskel rör sig inte nu, men den tränas. Och så är det med våran tro. Så är det med våran tro. Och samtidigt så växer våran karaktär. Vi växer i Kristuslikheten. Vi kanske tycker att, men jag bara står här. Men efter ett tag så börjar det kännas. Och så kan det vara när vi behöver stå fasta i Gud, i Guds löften. Att inte rubbas till höger eller vänster. Men våra andliga muskler tränas. Så att vi är starkare för det som kommer längre fram. För Gud vill ju hela tiden träna oss. Han använder oss nu, men han tränar oss också för det som ligger framför. Så låt oss också stå fasta. Och jag vill läsa här från Jakobs brev som avslutning. Det är ju det här roliga bibelordet ska du få som avslutning. Då är det det du kommer ihåg. Jakobs brev 1 och vers 2-4 också från Kärnbibeln har jag tagit. Mina syskon, se det som den största glädje när ni får gå igenom, råkar hamna i olika slags prövningar. I början så tänkte jag så här, hur kan man se det som glädje? Jo, om man vet att det kommer leda. Om vi står fasta där, för tröstar gör det goda, då kommer det leda till olika saker. Ni ska veta att när er tro sätts på prov så blir frukten uthållighet. Låt er uthållighet visa sig i fullmogen handling så att ni blir fullmogna och fulländade utan att sakna något. Alltså det är ju det som är, även när du prövas och tränas, om du förtröstar på Herren, fokusera på det goda, du står fast, då kommer du komma ur det här starkare. Tack Jesus. Så det var det ord som jag upplevde att Herren la på mitt hjärta för den här förmiddagen. Att du ska verkligen få förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Bestäm dig för det. Om du så måste tala ut i bönekammaren. Herre, jag förtrösta på dig. Jag förtrösta på dig av hela mitt hjärta. Då behöver inte du fokusera på fruktan eller frustrationen eller att du liksom får föda fram något i fel tid eller på ett mänskligt sätt. Men du kan fokusera istället på det goda. Att betjäna andra, att tala liv, att be med tacksägelse och att stå fast i en tid där faktiskt väldigt mycket skakar. Men låt andra skaka, men låt inte att ditt liv med Gud skakar och det behöver inte. Tack Jesus. Jag tror att Gud vill göra den här förmiddagen ett verk givetvis i våra hjärtan. Det är ju där det största verket sker. Men jag tror också att Gud vill att flera av er här ska bara få bli av med ok som han har burit runt på. Det kan vara sjukdomens ok som Gud i den här stunden för att du har stått fast blir av med. Men det kan också vara ok i själen och sinnet. Eller man kanske har snurrat fast vid någon fruktan någonstans. Då ska vi få bli av med den fruktan här idag. Oavsett vad oket är. Det står att smörjelsen bryter oket. Och jag tror verkligen att det finns en smörjelse här idag ifrån himlen. Att bryta ok. Också av hopplöshet. Också av liksom missmodighet och kanske frustration. Det kan vara olika saker som har kommit in. Inte bara rent fysiskt i våra liv. Utan i våra sinne. För striden sitter många gånger i vårt sinne. Men det oket ska få brytas här idag. Så att du bara kan få vara, när du lämnar idag, uppfylld av att Gud vet väl vilka tankar han har för mig. Han vet vilka tankar han har för den här församlingen, för den här bygden eller bygden du kommer ifrån. Så att vi inte går runt med det här tunga oket som liksom hindrar oss. Utan vad vi än möter så kan vi vara uppfyllda av tro, förtröstan. Och vi är upptagna med att göra det som är gott. Och det bara kom till mig nu från Galaterbrevet 6:9. Där står det ju, tröttna inte på att göra gott. För när tiden är inne, oj det var ju det där med tid. Det är Guds tid, Guds kairos liksom. Då ska ni få skörda. Det kommer en skörd, förr eller senare. Enda Anledningen om du inte kan få se skörd och frukt i ditt liv, det är om du ger upp. Men vi ska inte ge upp. Vi ger inte upp, utan vi förtröstar på Herren och vi fortsätter löpa våra lopp. Tack Jesus. Jag tror också att Gud har något profetiskt tilltal. Sen ska ni få ta plats med lovsången. Och så säger jag alldeles strax då, kommer en inbjudan. Om du känner att jag har ett ok som behöver brytas, då ska du få komma fram. Och så bara är vi med, kanske en av er härifrån som är med. Och så bara ber vi för dig. Vi bara tror att oket ska få brytas den här dagen. Men jag bara upplever först att jag vill dela ut, vi får se vad Herren leder, men något eller flera profetiska ord till någon. Kidisikeya labandara sakeya. Ladigideya labarisikeya labandoro godigileya. Roda labarisikeya labandoro sikeya. Ladigileya lagandoro sikeya. Shidigileya labara sakadigileya labara sakeya. Rindeliga lagabara sakeya laganda. Först bara får jag ett ord till dig i grå kofta. Ni får titta på mig med grå kofta där, ja, till dig. Jag bara upplever Herren säger så här. Ridikiseya labanda sakala galaganda. Jag har sett hur du har hållit fast. Shidigileya labanda sakeya. Ridigileya. Och nu kommer min tid, säger Herren. Där det kommer brytas över ditt liv. Jag vet inte, det är något specifikt som du har bett för. Det kanske är flera områden. Men jag bara upplever att nu är min tid. För jag har sett din trofasthet. Jag har sett hur du har hållit fast. Jag har sett din trofasthet. De här orden hör jag om igen. Jag har sett din trofasthet. Jag har sett hur du har hållit fast. Och nu är det tid, säger Herren. Nu är den rätta tiden. Och det kommer brytas och du kommer få se. Jag hör ordet genombrott. Jag tror att det är något specifikt som du har bett för. Jag vet inte om det är ett eller flera områden. Men nu kommer ett genombrott. Shaka sakeya labanda sakeya. Herre, jag bara talar ut det. Jag talar ut genombrott. Jag bara talar ut en smörjelse som bryter varje okare. Och allt som har stått emot får bara jämnas med marken. Och Herre, jag bara tackar dig, Herre, för genombrott. I Jesu namn. Koda sakeya labanda sakeya. Roda labanda sakeya labari gileya. Roda kasakara gabando rogodi gideya. Roda kasakada. Britt, jag bara får ett ord till dig också. Jag vet ju att du är en fantastisk evangelist, det vet nog alla. Men jag bara ser den här bilden över dig. När man kastar macka. Och när stenen träffar så blir det ju ringar på vatten. Och jag bara ser hur de här ringarna, alltså det du har gjort, det är inte bara det du gör. Och det du gör är fantastiskt. Men det är inte bara just när stenen träffar och du kanske ser den första ringen. Utan det är ringar på vattnet som går längre och längre ut. Längre och längre ut. Längre och längre ut. Jag bara får det. Det är för en tid som den här, Britt. Du ska bara fortsätta och helt enkelt kasta i evangelium, kasta stenen. Men det du ser bara första ringen, så du vet. Men det blir ringa på vattnet. Mer och mer och mer. Mer och mer och mer. Det ena leder till det andra. Och det kanske inte du aldrig får reda på förrän du möter Jesus. Men du ska bara veta, det har större effekt än vad du anar. Shidikiseya labandara dadikideya. Sibara sola galeya barando gorode. Kiba sakala galandi gileya labari. Sidi kideya basakada galadi kideya. Bara stanna till lite så att vi inte missar det som Herren vill göra. Roda la sali gileya labandoro godi. Sidi gilibara kabara kasakeya labari gilibalo. Roda labara galambara sakeya. Jag bara får till dig också, Elinor. Om förnyad styrka. Och jag tror att det är fysiskt. Men jag tror att det är på många plan. Det kanske gäller både ande, själ och kropp. Men bara förnyad styrka. Shoda sakeya baradi seya ambro sakeya. Ladigileya basakeya laganda. Jag tror också att det är fysiskt. Jag vet inte. Men jag bara upplever. Shaka sakey. Ladigileya barando rogoda. Här är vi bara bryter det. Ok, och det motstånd som har varit. I Jesu Kristi namn. Och vi bara talar liv. Liv över Elinor, både kroppen, själen, hela hennes varelse i Jesu Kristi namn. Herre, vi bara tackar dig. Vi bara prisar dig att det får ske i den här stunden, Herre. Tack att de ska bara få känna enorm skillnad, Herre. Hur du bara lägger dina så märkta händer och gör ett verk just nu. Shakalagab, förnyad styrka. De här orden jag hör, förnyad styrka. Och jag är övertygad om att det är till kroppen. Men det kanske också är andra områden som liksom har varit drabbade. Men förnyad styrka. Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Lovsången får gärna ta plats. Och jag vill bara be också en allmän bön för er alla. Men sen är ni välkomna fram om ni känner att, jag vet inte om det finns fler förebedjare här, Håkan. Finns det någon mer som, i så fall kan ni som är förebedjare komma fram. Och jag tänker bara att det är en smörjelse som ska få komma över och bryta oket den här dagen. Vad det än är, om det är du, det är inte säkert alls du känner, bara njut av lovsången då. Men om det är något visst som du har tänkt på, det kanske är fysiskt, det kanske är missmodighet, det är hopplöshet, det är någonting som bara du känner att det här måste brytas ifrån in. Det är ingenting du kan göra, utan det här är någonting vi behöver förtrösta på att Gud gör. Och låt oss tro att han gör det redan idag. Men jag vill bara be för det och sen kommer inbjudan till dig som vill. Herre, vi bara tackar dig och prisar dig, Herre. Herre, vi bara lovar dig, Herre, att du är stor och mäktig, Herre. Och Herre, jag bara ber för det ord som har gått ut nu, att det ska få sjunka ner och få bära frukt i våra hjärtan, Herre. Herre, tack för ditt ord som är levande och verksamt, och vi vill att det ska få både bära 30, 60, 100 fall i frukt, att det får falla ner i god jord den här dagen, Herre. Herre, jag bara tackar dig, Herre, för det du vill göra också den här förmiddagen. Herre, jag bara tackar dig, Herre, att du är här för att bryta ok över människors liv, Herre. Tack för en smörjelse ifrån himmelen som kan bryta varje ok, Herre. Tack att ditt namn är över alla andra namn, alla sjukdomsnamn, allting som kanske vi har brottats med. Herre, vi bara proklamerar att ditt namn är det högsta och det största. Och tack att du är här för att bara lägga dina händer på oss, på våra hjärtan, våra kroppar den här förmiddagen. Herre, vi bara låter dig få verka nu i Jesu namn. Amen. Varsågod, Irene och Maris.